fungerar tjänstepensionen om du jobbar inom kommun och region? Alltså till exempel inom skola och vård eller kanske anställd på kommunkansliet? Från 2023 heter avtalet AKAP-KR och då står KR för kommun och region. Tidigare hette det KL och då stod L för landsting istället. Men ja, det kanske är så att någon av er känner till det där KL lite bättre, vad vet jag. Vi har bjudit hit Kristin Alsing från KPA Pension som ska berätta för oss om det vi behöver veta om tjänstepensionen för anställda i kommuner och regioner. Välkommen till oss, Kristin.
Tack.
Här i studion sitter också jag, Marie Eklund, och sen så vår pensionsexpert Kristina Kamp. Hej.
Same procedure as every
year. Ja, fortfarande. Precis. Precis. Och hur är livet som jobbonär då, Kristina?
Ja, det är så bra som det kan bli.
Är det fullt upp? Mm. Mycket
att
göra.
Det är det ju. Ja, man handlar mycket mer på jobbet än vad man trodde. Det är en spaning jag har gjort nu.
Men jag tänker här pensionärslivet då. Är det så där jobbigt som alla säger?
Ja, det blir ju det. Plötsligt så liksom bokar man upp sig på grejer. Och plötsligt så har man ganska mycket på det där schemat. Och jag har inte ens barnbarn.
Inte ännu.
Nej.
Väntar du bara. Ja. Men Kristin, vi har haft besök från KPA här tidigare. Och så trogna lyssnare tror jag har koll på vad KPA är. Men de har inte koll på dig. Vem Nej. Är du och vad gör du på KPA?
Vad jag gör på KPA? Jo, jag jobbar som tjänstepensionsspecialist och så har jag utbildningsansvar framförallt då för kurser för arbetsgivare. Mm. För även de behöver ju lära sig om avtalen. Mm. Det är ju ganska många gånger så att någon kommer in och så har jag bara fått det här i knät för den som jobbade med pensioner har slutat. Mm. Och då behöver ju de också utbildas. Mm.
Så du är van föreläsare liksom?
Jag är van föreläsare.
Prata om det här.
Mm. Ja, jag har jobbat med utbildningar i 15 år. Mm. Så ja, det är.
Härligt, då ska vi få höra mycket om det här avtalet. AKAP-KR är ett av de fyra stora pensionsavtalen i Sverige. Och vi har tänkt här i podden att vi ska gå igenom alla de här fyra under, ja, vi började ju redan med PA16 faktiskt i slutet av förra året här i avsnitt 207. Men nu är det alltså dags att grotta ner oss i AKAP-KR då, som är det andra stora avtalet för anställda inom kommuner och regioner. Och vi pratade en hel del om AKAP-KR under 2023, men då handlade det mest om förändringarna som kom vid årsskiftet 2023. Vi ska inte gå in så mycket på övergångsregler och annat i det här avsnittet, eftersom vi har pratat om dem så mycket i andra poddar. Men vi kommer prata kort om KAP, KL och IPR i slutet av avsnittet. Hur många berörs egentligen totalt av det här avtalet och hur tar jag reda på om jag har det?
Ja, exakt hur många som berörs av det har jag försökt att ta reda på. Men säg att det är någonstans strax över miljonen kanske som omfattas just av AKAP-KR.
Ja, det är många. Och hur vet jag att jag har det? Är det om jag jobbar i en kommun och region, kan jag vara säker på att jag har det då?
Nej, du kan ju tillhöra faktiskt de som har KAP-KR eller något annat avtal, till exempel om du har varit långvarigt sjuk. Mm. För inom kommun och region där har det funnits ganska många olika pensionsavtal genom åren. Och har du då varit sjuk, alltså fått en sjukersättning från Försäkringskassan och varit sjuk under en lång tid, så kan du ligga i något annat äldre avtal. Mm. Men majoriteten av alla, ungefär 80-90% som jobbar inom kommun, region eller kommunala bolag, de har idag AKAP-KR.
Mm. Kan jag logga in någonstans? Förutom att man kan kolla det på min pension. Men kan man liksom, vad är källan?
Källan är, skulle jag säga, arbetsgivaren kanske först och främst. Mm. Att man kan höra med sin arbetsgivare. Mm. Man kan logga in och se att man tillhör kommunalt avtal. Men för att få helt exakt vilket avtal man tillhör. Mm. Så är arbetsgivaren den bästa källan. Mm. Om man känner sig osäker.
När, i vilken ålder börjar känna in till AKAP-KR?
Här finns det faktiskt ingen lägre åldersgräns, utan här kan man vara hur ung som helst och börja tjäna in till AKAP-KR. Men i vissa fall, till exempel säg att du har en sommarjobbare som är inne, så kanske det inte blir så mycket pensionspremier, utan att istället kommer då som en utbetalning på lönen.
Mm.
Men annars, säg att du har kanske en ungdom som börjar jobba inom vård kanske, direkt efter gymnasiet. Ja, men då börjar man tjäna in ålderspensionen redan då. Så inga lägre gränser.
Och då får man väl någon information någonstans att man liksom ungefär tillhör ett avtal. Vem skickar ut det och liksom...
Ja, då finns det, det är lite speciellt inom kommunsektorn då, för att det här är ju lagen om offentlig upphandling som gäller. Så arbetsgivaren upphandlar pensionsadministrationen och då är det antingen KPA eller Skandia. Och då har KPA och Skandia varsin valcentral. Och har arbetsgivaren då upphandlat KPA, då heter valcentralen Pensionsvalet. Har de upphandlat Skandia så är det valcentralen helt enkelt. Och valcentralerna, Pensionsvalet eller valcentralen, skickar då ut information.
Ja. Och vill jag nu veta vilket jag tillhör, då får man helt enkelt chans att logga in på något av dem.
Då får man chans att logga in. För det kan ju vara, säg under ett arbetsliv så kan man ju jobbat hos flera olika arbetsgivare. Där någon har haft KPA och någon har haft Skandia också. Mm. Så man kan behöva logga in på bägge ändå.
Men man får i alla fall ett brev hem när man har blivit in tillhör det här avtalet.
Ja.
Jag tänker om de här gamla avtalen då, är det så att det tidigare har funnits åldergränser för när jag börjar känna in?
Det har det gjort.
Finns de kvar med de här gamla avtalen om jag tillhör dem eller?
Ja, de ligger ju kvar, framförallt även de här som tillhör, nu ska vi ju inte prata så mycket KAP-KL idag. Men många som hade KAP-KL flyttades över till AKAP-KR vid årsskiftet. Mm. Och i KAP-KL så började man tjäna in från 21 år.
Just det.
Men det finns även ännu äldre avtal där man började tjäna in den avgiftsbestämda pensionen från 28 år.
Men då är det det som gäller, om jag har tillhört det avtalet någon gång.
Men du, det här med vikarier och timanställda då. Jag har ju träffat ganska många äldre kvinnor som det visar sig att man har nästan ingen tjänstepension alls just för att man har varit timanställd eller vikarie. Hur har det varit och hur är det nu?
Ja, tittar vi historiskt så är det ju tyvärr precis så som du säger. Men från början av 2000-talet, 2001 om jag inte är helt felinformerad, så får även vikarier och timanställda tjänstepension.
Från i princip första dagen? Eller?
Ja.
Ja, det är ju jätteskönt. För att jag menar, det vet jag att det är ju verkligen en pensionsfälla det här. Att man missar en massa tjänstepension.
Det har verkligen varit det.
Ja, i princip från första dagen kan vi väl säga.
Ja.
Och sen har vi ju då den andra delen av arbetslivet. När slutar man känna in till sin tjänstepension, AKAP-KR?
Som det ser ut nu så har vi ju så att säga laglig rätt att jobba kvar till 69. Och då följer AKAP-KR den när så kallade LAS-åldern.
Aha, så det blir 70 då? Då kan det bli 70?
Ja, för här är inskrivet ett avtalet just LAS-åldern. Mm. Men faktum är att om du jobbar kvar efter 69 i samma anställning, då fortsätter arbetsgivaren att betala in. Men om du skulle få en ny anställning efter 69, då behöver arbetsgivaren inte betala in. Men de kan, om de vill.
Mm, jo, det är klart. Men du, om jag redan har gått i pension då? Alltså jag är typ 66 nu och så får jag liksom erbjudande om att börja jobba igen. Det är många som får faktiskt. Vad gäller då med de här nya åldersgränserna? Kan jag få tjänstepension då fast jag har fyllt 66?
Ja, det kan du få.
Det är jättebra.
KR. Mm. Så länge du är under 69 år.
Ja, strålande tid. Jag var just och skulle vaccinera mig. Där var det ju ett antal äldre damer. Slags sprutor i folk. Ja. Det är ett jättebra extra kring faktiskt.
Så får var det under pandemin också.
Ja.
Verkligen. Men om jag blir sjuk då, som sagt, det här med nålar och så. Nej, men om jag blir sjuk, vad händer då?
Då fortsätter arbetsgivaren att betala in till din tjänstepension som att du var frisk och var på jobbet som vanligt. Och sen så får du ju också ersättningar. Då är det ett annat, det ingår inte i själva pensionsavtalet, men i kollektivavtalet så ingår det ju att du får ersättning också när du blir sjuk. Och skulle du bli riktigt långvarigt sjuk, så att du får en sjukersättning från Försäkringskassan, då får du ju också inbetalning till tjänstepensionen under den tiden. Hela vägen fram till 66 år.
Ja, och sen, det här är ju också spännande, föräldraledigheten. Den skiljer sig ju åt ganska mycket mellan statliga och kommunala avtal och de privata avtalen.
Absolut, här är det otroligt förmånligt.
Mm. Berätta.
Ja, alltså jag brukar verkligen trycka på det, att det är så förmånligt i det här avtalet. För här, så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen, och det är ju då när du har fått barn och föräldrapenning, eller de här 10 dagarna, det som heter pappadagar för, eller när du vabbar, men även när du jobbar deltid, så får du inbetalningar precis som att du hade varit på jobbet som vanligt. Och enligt föräldraledighetslagen så har du rätt att jobba deltid 75% tills dess att barnet fyller 8 år.
Mm.
Och då fortsätter, jobbar du då 100% innan, så betalar arbetsgivaren in som att du jobbade 100% nu också.
Den där var ju en intressant hake som du just sa. Det gäller ju att ha jobbat 100% innan.
Ja, ja. Men du har ju alltså rätt enligt föräldraledighetslagen att jobba, att gå ner till 75%. Mm. Och det är ju otroligt förmån, för jämför man med andra avtal, där förlorar man ju pensionsinbetalningar när man jobbar deltid.
Fast man ska ju komma ihåg att man förlorar faktiskt inbetalningar till den allmänna pensionen.
Ja.
Så att det är liksom inte bara plus minus noll. Om man nu inte har så vansinnigt hög lön även efter den där 75-procentiga deltiden, så att man fortfarande ligger över, alltså över 50 000 spänn.
Ja, och det är ju inte många som har inom den här sektorn. Nej. Och det brukar jag också, dels brukar jag trycka på att det är så förmånligt med tjänstepensionen, men också lägga till den att man förlorar ju allmän pension när man jobbar deltid.
Mm. Mm.
Nu tänker jag prata lite igen om det här att plocka ut pengar igen. När kan jag börja ta ut mina pengar från AKAP-KR? Vilken är den lägsta åldern? Och kan jag ta ut det lite hur som helst? Eller är den begränsad? Finns det någon uttagsplan här?
Lägsta åldern är 60 år. Det gäller. Från 1 januari 2023 så är det 60 år som gäller. Och du kan ju välja att ta ut den då på kortare tid än, man säger livslångt är det som brukar redovisas, men du kan ju ta ut den på kortare tid. Och den kortaste tiden du kan ta ut pensionen på är 10 år.
Och om jag inte gör någon val, vad händer då?
Då betalas den ut som det är nu vid 70 år.
Vid 70 år och hur många år då? Livsvarigt.
Livsvarigt.
Ja. Okay. Bra. Men nu kom du in på val. Det tänkte jag, det är ju intressant. För att jag menar, nu är ju faktiskt, de allra flesta har ju då bara sån här premiebestämd pension som det heter. Det vill säga att arbetsgivaren betalar in en avgift i förhållande till den lön man tjänar. Och då gör man ju val. Och det kommer ju fram på den här blanketten antar jag som man får hem till sig när man har fått ett nytt jobb. De här valen, hur funkar de?
Ja, de här valen det gör man ju då antingen via pensionsvalet eller valcentralen då, beroende på vem arbetsgivaren upphandlat. Och då ska du ju välja vilket bolag du vill ska förvalta dina pengar. Och då väljer du ett bolag där allting betalas in till samma bolag. Och då finns det, om jag inte säger helt fel nu, 4 traditionella bolag och 10 fondbolag att välja mellan. Och sen så ska du också då tänka på, behöver jag ha ett så kallat återbetalningsskydd på det här eller inte? Och ett återbetalningsskydd innebär ju att då, om jag skulle dö så betalas det som finns i min säck med pengar ut till familjen under 5 år. Och i det här avtalet så ingår återbetalningsskyddet med automatik. Så vill jag inte ha det så måste jag välja bort det.
Ganska många val på samma blankett låter det som.
Ja, det är ju en del vad man ska göra.
Så det
göra.
Är väl bra att läsa igenom den ordentligt. Alltså, man ska först välja om man vill så att säga, förvalta pengarna själv eller det här icke-valet. Var hamnar pengarna då?
Då hamnar pengarna i KPA-pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.
Ja. Och sen ska jag också då välja om jag i så fall vill ta bort återbetalningsskyddet.
Ja, och det gör man i sådana fall inte hos valcentralen utan det är bolag som man har valt att placera pengarna i.
Det här är väl lite speciellt för kommun och region.
Det är det.
För att annars gör man det på valcentralerna tror
precis.
Jag.
Precis. Men här så är det hos det bolag som man har valt som man tar bort eller lägger till.
Ja, och ni är också speciella just att ni har det här som icke, alltså som förhandslösning. Det vill säga att man måste aktivt välja bort det om man inte
ja, det är det enda avtalet som det är så.
Men då måste man alltså också ha koll på vilket bolag man har valt för att göra det här.
Och hur hittar man det då, Maria?
Ja, vad hittar man det då? Då kan man logga in på min pension och titta efter i fliken intjänad pension.
Ja, det är väl faktiskt ett ganska bra tips. Jag tänkte ett ganska enkelt tips.
Ja, det tycker jag.
Ja. Men har vi pratat färdigt om det här med efterlevandeskydden?
Det finns ju mer. För återbetalningsskyddet det är ju så att säga valbart. Men det finns också ett skydd inom AKAP KR som alltid ingår med automatik och som arbetsgivaren betalar för och som jag inte kan välja bort utan det har jag alltid. Och det påverkar ju inte min egen pension heller, det är ju viktigt att säga för en del tror att det påverkar. Och det här heter familjeskydd och familjeskydd det finns ju även inom privat sektor men det är någonting helt annat än det familjeskyddet som finns här då inom AKAP KR. Och då är det ett fast belopp som betalas ut beroende på hur hög lön jag har. Det finns en gräns där ett belopp över och en belopp under.
Hur länge gäller det så att säga? Är det anställd inom avtalet? Eller?
Ja, det upphör ju då. Det finns ett efterskydd på 6 månader. Om man inte får en ny anställning någon annanstans där det finns ett motsvarande skydd. Men det gäller under anställningen.
Ja, alltså upp till 69 års ålder då?
Ja.
Ja, det är inte så dumt.
Och det fasta beloppet, är det en engångsutbetalning? Eller?
Nej, det betalas ut under 5 år. Ja. Som en månadsutbetalning under 5 år. Och de som får pengarna kan jag väl säga, för att sambo ska omfattas av det här. Sambo är ju alltid lite speciellt när vi pratar skydd till efterlevande. För att sambo överhuvudtaget ska kunna få ta del av det här, då måste det finnas gemensamma barn. Mm. Att man har gemensamma barn, eller att man väntar gemensamt barn, eller att man har haft ett gemensamt barn som inte längre lever. Eller att man tidigare har varit gifta med varandra, gått skilda vägar och så kommer på att nej, han kanske inte var så dumt i alla fall, och flyttar ihop igen. Då klassas också sambo. Men annars får sambo inte ta del av de här pengarna.
Så alla sambopar som jobbar inom kommunregion gifter?
Ja, alla sambopar överhuvudtaget. Ja, gifter. Jag, tycker jag.
Det beror på, säger jag. Men det kan vi ha särskilt på dem någon gång.
Men ofta så är det bra. Ja, det är det. I de här sammanhangen.
Framförallt så gäller det att veta vad som gäller om man är sambo. Du kanske mera noga att veta vilka regler som så att säga, man missar som sambo. Som gift så är man ju väldigt ofta inkluderad i det mesta.
Ja. Och sambo bör man ju alltid undersöka. Och framförallt om man rör sig mellan olika avtal. Eftersom det är olika i olika avtal. Mm.
Ja, för det där är ju spännande. Alltså, om jag nu har jobbat, och det är ju många som har någon liten anställning i kommun eller region, kanske när de var väldigt unga. Vilka regler gäller då? Och hur ska jag hitta mina pengar då? Om jag liksom jobbade i Skövde kommun när jag var liksom 25?
Ja, jag skulle ju fortfarande faktiskt mest säga min pension. Mm. Eller logga in på valcentralerna och se vart pengarna har gått någonstans.
Ja.
Det är ju det som gäller. Arbetsgivaren vet ju inte när det gäller avgiftsbestämd pension. Ja. Här heter det ju, du ska ju säga, för du nämnde ju förut premiebestämd.
Mm.
I det här avtalet så heter det avgiftsbestämd.
Okay. Och det är samma sak. Alltså.
Ja. Även här skiljer sig det här avtalet lite åt då. Men här heter det avgiftsbestämd. Men den avgiftsbestämda pensionen i alla fall, den har ju inte arbetsgivaren koll på vart pengarna har gått någonstans.
Men du, hur gäller det med åldersregler där då? Alltså det som jag tidigare har tjänat in, måste jag vänta till 60 då också?
Ja.
Ha,
det är 60 år som gäller inom det här avtalet. Tidigaste utbetalning av just den avgiftsbestämda delen.
Finns det samordningsregler då? Alltså om jag kommer från ett annat avtal och ska in i...
Nej. Inte när det gäller den avgiftsbestämda i AKAP KR. Nej,
okej.
Okay. Men hur blir det om jag byter jobb då inom samma avtal? Det är också sådana här så många frågor. Får jag en ny försäkring då? Eller kan man baka in den i samma?
Och nu får jag svara för pensionsvalet då. Jag utgår från att det fungerar likadant hos valcentralen. Men om pensionsvalet då har förmedlat premie till ett bolag, så går det till samma försäkringsgivare och samma försäkringsbolag när en anställd byter arbetsgivare. Men skulle det vara då att man kanske kommer in, har haft pensionsvalet nu och sen är det valcentralen hos den nya arbetsgivaren, då blir det ju en annan sak.
Ja, men det där är ju alltid, det är därför man får så vansinnigt många tjänstepensioner till slut.
Ja.
Ja, även om man har jobbat inom samma sektor.
Har vi några fler frågor om AKAP KR, Kristina?
Nej, nu har vi väl tömt ut det mesta.
Tycker du att vi har fått med det mesta, Kristina?
Ja, men det tycker jag. Just det här, det är ju ett väldigt förmånligt avtal, det måste jag ju säga. Att det inte finns någon lägsta åldersgräns när man börjar tjäna in. Mm. Man tjänar in hela vägen upp till 69 år.
Och ganska rent och enkelt. Man känner att det är modernt och nytt.
Ja, och sen ska jag väl säga också att det här är en förbättring som kom här under 2023. Det var ju att det är mer som betalas in.
Precis.
Att det är 6%
istället för 4.
Och 31,5 istället för 30 om man har hög lön då.
Precis.
Och det räknar vi ju med i våra prognoser. Om man har det avtalet så räknar vi alltså med att man framgent har en prognos där vi räknar med 6% och 31,5%. Mm. Och det kan ju skilja sig i andra avtal, i prognosen räknar med 4,5%.
Mm. Mm. Precis, så att det är ju ett himla bra avtal faktiskt.
Ja, det är det.
Börjar tjäna in tidigt, tjäna in länge och tjäna in mycket.
Mm.
Fantastiskt ju. Ja. Men innan vi avslutar så tänker jag vi kanske ska säga något kort om KAP, KL och IPR som jag lovade här i början av det här programmet. Vad är KAP, KL och hur får jag mer information om det avtalet om jag har det kvar?
Ja, KAP, KL det är ett avtal som är lite äldre då, i det här sammanhanget och gällt sedan 2007 kan man väl säga. Och där finns det också en sån här avgiftsbestämd del som alla har på hela lönen. Och sen de som är högavlönade som tjänar över, ja det blir i år 47 000 drygt någonting.
Mm.
De har också vad då som heter en förmånsbestämd pension som är en garanterad. Man får en garanterad del av sin slutlön i pension kan man väl lite enkelt säga. Och har man då en sån här förmånsbestämd pension så är det lite andra utbetalningsregler. Den börjar från 61 år istället för 60. Och här vänder man sig i normalfallet till sin arbetsgivare för att få den utbetald.
Mm.
Och har man jobbat väldigt länge inom sektorn så att man var med redan vid årsskiftet 97-98, då kan man ha en sån här intjänad pensionsrätt 97-12-30.
Och det är alltså IPR-erna.
Som kallas för IPR i dagligt tal.
Mm.
Och den är det också arbetsgivaren som man vänder sig till för att få utbetald. Och det är 61 år där också. Och sen fanns det ju de här, nu skulle vi inte prata om det för ni har pratat om det, men de som under våren 2023 hade möjlighet att lämna KAP K eller den förmånsbestämda delen och gå över till AKAP KR. De har också fått en intjänad pensionsrätt 22-12-31 ifall de valde att byta. Mm. Och det är också då arbetsgivaren man vänder sig till.
Och vi ska väl säga det då också att alla IPR, alltså de flesta finns ju med på min pension. De levereras in till min pension. Men det finns faktiskt några som saknas. Så att är det så att du vet mer att du har en IPR och den inte syns på min pension, då ska du kontakta din arbetsgivare.
Ja,
inte så,
och då, hade då. Ja, den precis. Ja. Den som du hade då. Du sa det, jag tänkte precis förtydliga. Att det var den arbetsgivare man hade då, årsskiftet 97-98, ja, som man måste vända sig till.
Och det här gör ju naturligtvis att det finns ganska mycket information om kommunala pensioner, och det gäller ju liksom att hålla rätt på vad som är vad. Och det här informationen hittar man specifikt om man går in under intjänad pension på min pension. Under fliken intjänad pension, och så klickar man på tjänstepension, visa detaljer. Då kommer det där upp som ett litet spel, så kan man titta på alla olika typer av kommunal pension som man faktiskt kan ha när man är lite äldre.
Tack snälla för att du kom hit idag, Kristin.
Tack, det var jättekul.
Nu vet vi mer om tjänstepension för kommuner och regioner.
Ja,
som många har.
Väldigt många har.
Ja, ja.
Ska vi gå över på veckans fråga, och den kommer från Susanne som har en varning på att hon har framtida intjänade i sin prognos när hon går in på min pension. Och hon kan inte koppla den till någon av sina pensioner, och hon undrar varför hon har fått det här meddelandet som har legat där faktiskt i ett par år nu.
Alltså det här är ju ett problem som vi faktiskt har på min pension. Det är ganska viktigt att man lägger in rätt pension, alltså rätt tjänstepensionsavtal, och då får ju alla hicka och tänka, men jag har väl ingen aning om vad jag har. Men det är ganska viktigt för att vi ska räkna rätt. Och har man nu lagt in något konstigt avtal, så faktiskt så gör vi en slags fiktiv prognos. Vi har liksom inget annat att välja på. Vi kan liksom inte bara ha tomt där. Och då har vi den här varningstexten för att man ska liksom kunna förstå det. Men det bästa är ju då att man går in och kollar. Facit finns ju någonstans just under den där som jag ju sa. Tjänstepension visar detaljer. För där står ju vad pensionerna heter som har betalats in vanligtvis. Om de heter ITP eller KAPKR eller vad för någonting. Och då kan man sen gå in under inställningar. Och kolla vad är det som står där. Och står det fel, så är det ju faktiskt bara att ändra. Då blir det faktiskt rätt. Har vi något att tillägga?
För det mesta, jag har faktiskt en sån själv. Och jag vet att jag har lagt in rätt avtal. Men jag tror att det är någonting i filen ifrån det bolaget som jag har valt som gör att faktiskt, vi kan inte förstå vart den är hemma. Nej. Och jag skulle vilja säga så här, är det så att Susanne då verkligen vill veta vad som händer, då skulle jag uppmana dig att kontakta vår kundservice faktiskt.
Ja.
Så får vi grotta ner oss, ja, och titta ordentligt på var det kommer ifrån.
Sen är det ju alltid bra att klicka på uppdatera också, speciellt att man har bytt jobb, för att då tar det lite lång tid innan så att säga de nya tjänstepensionsbolagen hinner leverera detaljer, och då kan det också bli så där att prognosverktyget inte riktigt förstår vad hör den här personen hemma då.
Eller du kan ju byta bolag själv, du känner att du har bytt.
Så att uppdatera är en bra knapp att klicka på också.
Så Susanne, då vet du det. Börja med att kolla inställningar. Ligger det rätt avtal? Gör det. Prova att uppdatera. Och vill du verkligen gå till botten med det här då, om det fortfarande felar, så ring vår kundservice. Telefonnummer finns på vår hemsida. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt så deltog Kristin Alsing från KPA, Kristina Kamp och jag, Maria Eklund, från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen, där du kan logga in och få bättre koll på dina pensioner och göra pensionsprognoser. Och uttagsplanera när det är dags att börja ta ut dina pengar. Vi fortsätter att släppa avsnitt varannan fredag. Och om du vill lyssna på tidigare avsnitt hittar du dem där poddar finns. Sök i poddkanalen efter Min Pensionspodden så poppar vi upp. Och kom ihåg att följa podden, för då missar du ingenting. Om du har frågor som du vill att vi tar upp i veckans fråga, så kan du mejla oss på podd@minpension.se. Och så hoppas jag såklart att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej.
Hejdå.